En författare som idag är aktuell med en ny bok är en författare som säkert de flesta av oss känner igen och de flesta av oss också har läst, Monica Fagerholm. Hon utkommer idag med boken Vem dödade Bambi? Och med mig har jag nu kulturredaktör Marit Lindqvist som har läst den här boken. Vem dödade Bambi? Det låter ju lite sådär dramatiskt redan i titeln.
Ja, det låter väldigt dramatiskt och egentligen så handlar det inte om ett, ska vi säga, ett mord, utan det handlar om en våldtäkt som det hela kretsar kring. Det handlar om ett hus som i väldigt många av Monica Fagerholms böcker så har vi ett hus där det försiggår väldigt hemlighetsfulla och hemska saker, så också i detta fall. Kråkskeppet heter det här huset och står vid en kallsjö i Villastaden som ligger så där 15 minuter utanför huvudstaden, ett väldigt burget område. Man kan tänka sig lite sådär Grankulla-vibbar kanske. Mm. Och i det här samhället så för en 6-7 år sedan så hade hänt hemska saker i det här huset. En grupp våldtäkt under ett sportlov där 4 killar har varit involverade. Och sen så nystas, eller ska vi säga, det här är det mörkrets kärna som allting kretsar kring. Men sen i nutid så får vi de här tillbakablickarna via en kille som heter Gusten. Som är den som då minns olika saker och han har svårt att bli av med de här hemska minnena. För han var ju också delaktig i den här våldtäkten. Det här är en ganska typisk Monica Fagerholm-roman. Här är väldigt många teman som går igen, som man känner igen från hennes senare verk i synnerhet. Här finns de här väninnorna som nöter sig mot varandra och mäter sig mot varandra, som liksom är de här underbara kvinnorna vid vatten, tänkte jag säga. Mm. Sen finns här den här landsbygden, den här lite inkrökta landsbygden som heter Grobbo i den här romanen, som då i kontrast till den här pulserande staden, alltså man kan tänka då hövolmarna och glittret. Det här glittret finns ju också alltid med i Monica Fagerholms texter. Och sen finns här ett tydligt klassperspektiv med så tydliga sociala markörer. Här har vi då de här som kommer från landet och sen då den här villastaden med de här väldigt förmögna människorna. Och sen har vi då ständigt det här pulserande, mörka, dova, hotande som ligger där då i bakgrunden hela tiden och som ruvar där i mörkret. Och de här hemligheterna och de här hemskheterna som finns där och som ingen egentligen vill tala om, men alla känner till. Så det här är ju det här typiska lite småstadsfenomenet också i den här villastaden. Och den här Gusten då som, han det blir liksom ett sånt, vad ska vi säga, triangeldrama egentligen som det hela handlar om. Den här våldtäkten är bara den här basen, det som liksom hela tiden sipprar upp genom springorna så att säga. Men i nutid då så är den här Gusten och sen hans före detta flickvän Emmy och den här Emmys bästa kompis Saga Lill. Det är mellan de här tre som den här berättelsen rör sig hela tiden. Det är de här tre rösterna i den här historien som allting kretsar kring och turvis så här. Och men jag skulle säga att det som är det centrala temat enligt mig i den här boken är svek på olika sätt. De har alla på något sätt blivit svikna i den här boken. De har alla bär på sårigheter, man har blivit övergiven, man blir sjuk. Så det, allting har på något sätt en följd av att man inte kan hantera en verklighet. Man blir sjuk av det helt enkelt om man ser bort. För att det som händer i det här lilla samhället när det här övergreppet sker är ju att det finns de som vägrar acceptera det. I synnerhet föräldrarna till de här pojkarna. Här är bland annat den här mamman till den här värsta förövaren, Nathan Heggert, i vars hus det här sker, familjen Heggerts hus. Så hans mamma Annelise så säger bland annat att nu ska vi vända blad och en vacker dag så har vi vänt så många blad att ingenting av det här har hänt. Mm. Alltså man vill kyla över och liksom glömma allting istället för att faktiskt gå in i det och acceptera det och tala om det. Men istället gräver man ner det och det betyder ju då också att människor har svårt att släppa det eftersom man kapslar in det så stenhårt i sig själva. Mm.
Det låter ju som att Monica Fagerholm ändå har fångat ganska mycket av essensen i hur det kan vara i, jag tänkte säga våra finlandssvenska kretsar, men överlag vet du, små städer, det här man skvallrar, man vet om vissa saker men man talar aldrig om det och det är lite hyschepyscho här och där. Det låter ju som att det finns ganska mycket av det här som jag tror många av oss känner igen i vår egen verklighet, fast det kanske inte behöver vara, handla om så här grova våldsbrott.
Nej, och det här är ju någonting som hon har, det här är ett tema som hon har jobbat med under, i många romaner, i synnerhet i de senaste romanerna, just den här problematiken. Och här blir det kanske, den här romanen är inte lika tjock som de tidigare, den här är bara på drygt 200 sidor, så det blir kanske mera förtätat. Det som ju kanske är intressant ur en Monica Fagerholms synvinkel är att hon jobbar här med en ung man som är egentligen det som är i fokus. Och inte de här kvinnorna som det har varit tidigare böcker, utan nu är den här unga mannen som ser på världen. Och via honom som vi lär känna det här villasamhället. Samtidigt så han den här Gusten Grippe som han heter, han har svårt att släppa taget om den här historien helt enkelt. Och det betyder också att han har svårt att knyta an kanske i sina relationer. Han är liksom så lite lös i konturerna. Och han och den här Nathan har varit bästa buddies sedan de var små. Nu har de tappat kontakten. Men den här Gusten Grippe, när han var liten så bodde han ganska mycket hemma hos den här familjen Hägget. Han bodde liksom på vindsvåningen medan den här Nathan bodde i källarvåningen. Och läser man det lite så där psykologiskt så skulle man ju kunna tänka sig att de skulle kunna vara två sidor av samma person, lite som Dr. Jekyll och Mr. Hyde, alltså den ljusa och den mörka, den ena bor på vinden och den andra i källaren. Så det är ju en tolkningsmöjlighet förstås. Sen det som rör till hela det här och som kanske är anledningen till att de här minnena rörs upp är att en av deras klasskompisar, alltså Monica Fagerholm har så underbara namn på sina karaktärer, han heter Cosmo Brandt.
Ja.
Så han är sån, han var jättemobbad och hånad i skolan, men nu har han blivit en sån stor filmproducent och han skulle vilja göra en film om de här händelserna då i det här kråkskeppet. Och då plötsligt så börjar ju allt komma till ytan igen. Och han skulle vilja döpa den här filmen till Vem dödade Bambi? Who killed Bambi? Efter en Sex Pistols-låt. Och om man talar om det här döda Bambi, så för mig så är det här att man dödar rådjuret förstås, som är en sån här oskuldsfullt djur som på många sätt står för en trygghet och också barndomen. Här finns också kaniner som på olika sätt dör och så vidare. Så det som egentligen man dödar är den här barndomen och oskuldsfullheten, det oåterkalleliga. Man går över en gräns och sen är ingenting längre som förut och man måste bara acceptera en föränderlig verklighet. Att saker och ting har förändrats.
Vad skulle du säga, Marit Lindqvist, att man blir med för känsla då man har läst Monica Fagerholms Vem dödade Bambi? Det låter ju som att tematiken ändå, det är ganska jobbiga saker som det handlar om. Finns det också hopp? Finns det glädje? Finns det underhållning? Eller är det här liksom tid för reflektion som man hänger sig åt?
Monica är väldigt skicklig på att blanda, ska vi säga, det fabelaktiga, det sagolika. Här finns mycket saga, en känsla av saga i den här. Och det fantasifulla och det fasansfulla går hand i hand i hennes berättelser ofta. Och hon har en stil, en sån här repetitiv stil, en väldigt suggestiv miljö som hon målar fram här. Hon gör omtagningar och repeterar vissa stycken och man går in i ett sånt här flöde. Och som griper tag i en som läsare som man har svårt att släppa. Och det är ju en väldigt obehaglig berättelse som hon skriver fram. Det är ju inte tal om det. Men samtidigt så kanske här finns nog en reflektioner kring just hur viktigt det är att gå in i den där smärtan. Gå in i den där mörkrets kärna och faktiskt liksom tala om det. För talar man inte om det där obehagliga och det där hemska som har hänt så blir man aldrig heller fri på något sätt. Det är nog kanske det som är kontentan av, om man vill nu analysera så här den här romanen.
Tack till dig, Marit Lindqvist, för det här och din recension av Monica Fagerholms nyutkomna bok Vem dödade Bambi? Kan man också läsa på vår webb svenska.yle.fi.